Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Hulda försökte ta ut väskan, men den var mycket, mycket tung. Hon lyckades bara rubba den lite grann på kant. Och då ser hon. Ur väskan så rinner en röd vätska ut. Det är blod. Och då uppstår ett gräl. Hon säger att jag ska ringa polisen. Och där säger Lars att det svartnar för honom. Han minns ingenting mer. Trippelmord utanför Mora. Tragisk händelse. Allting stod redan väldigt, väldigt klart vad som hade hänt. Så det blir en hel del rubriker kring det. Ungefär 400 meter ifrån så hittar man kroppen av Martin Karlsson och han är mördad.
Fallen jag aldrig glömmer. Vinterspecial. Historiska brott i juletid. Sveriges första koffertmord. Välkomna till sista avsnitt av Fallen jag aldrig glömmer, vinterspecial, där vi berättar om historiska brott i juletid. Normalt brukar jag ju intervjua utredare, men i den här vinterspecialen är fallen så gamla att utredarna inte längre finns kvar. Istället har jag bjudit in Rolf Wrangnert, journalist och författare som skrivit hundratals berättelser om brott i historien. Roffe, som jag kallar honom. Och den här gången tar vi oss till 1945, ett väldigt speciellt år. Året då andra världskriget äntligen ska ta slut. Ett krig som slitit sönder världen. Fast den dagen vi pratar om nu, ja, då verkar freden fortfarande vara långt borta.
Trettondagsafton befinner vi oss på. Det är ungefär 5 månader kvar till kriget är slut, så det är långt ifrån över här. Bombmattor rasar över Tyskland, samtidigt avancerar Röda armén våldsamt från öster in i Tyskland. Och det har ju varit så här bistra krigsvintrar som man har sett bilder från. Det är 20-25 minusgrader, men det är 1945 är det töväder. Det är plusgrader, så det är inte alls den här bistra vintern, krigsvintern som vi har här.
Det kanske är ett tecken på att en ny tid står framför världen.
Mycket möjligt. Om man i efterhand med facit ser tecken så skulle man kunna tyda det så, ja.
Fallet vi ska prata om inträffar alltså på trettondagsafton, den helgen då julen officiellt tar slut. Men för en kvinna i Stockholm är det inte bara julen som tar slut. Hennes liv slutar också. Hon blir mördad, ett av de mest uppmärksammade morden i svensk brottshistoria. Ett mord alla inblandade kommer ihåg. Alla utom mördaren. Han kommer inte ihåg. Och den som kom att utreda historien var en legendarisk polis, Otto Wendel. En person som i grunden förändrade svenska kriminalutredningar, berättar Roffe.
Otto Wendel var en mycket skicklig och lovande kriminaltekniker. Han var med och startade SKA, Sveriges kriminaltekniska anstalt. Det är alltså föregångaren till det som blev SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, och senare som idag Nationellt forensiskt centrum. Han är en legendar som brottsplatsutredare. Han har bland annat skrivit sina memoarer som heter Det döda måste tala.
Och den här dagen, trettondagsafton, den 5 januari 1945, det blir dagen då Otto Wendel får ta tag i ett fall som aldrig tidigare hade inträffat i Sverige. Ett fall som därför blir historiskt. Och för honom börjar allt med ett samtal från en radiobilspatrull.
Jag har fått ett samtal ifrån en radiobilspatrull. Två konstaplar har blivit larmad av en mycket uppjagad kvinna. Och hon säger att det finns ett lik i hennes källarförråd. I en resväska, en koffert. De åker dit, de öppnar kofferten och de kan konstatera att den här uppbrakta kvinnan har rätt. Det ligger likdelar och blod rinner ur kofferten. Då ringer de Otto och den övriga kriminalpolisen som störtar dit för att kunna konstatera med sin expertis. Radiobilens konstaplar har rätt.
Ja, där ligger alltså en väska med kroppsdelar i, en styckad kropp. Ett koffertmord som det kom att kallas. Och det är första gången det händer i svensk kriminalhistoria. I Storbritannien hade det skett flera uppmärksammade fall med likdelar i koffertar, men aldrig i Sverige förrän nu. Första gången alltså. Men kommer historien att visa, inte sista. Allting hade börjat för ett par timmar sedan när Hulda Fernholm kommer hem från jobbet till lägenheten på Döbensgatan i Stockholm där hon bor tillsammans med sin man Gustav Adolf. En man hon inte sett sedan igår.
Hennes make Gustav Adolf, han har inte synts till på hela dagen. Han var inte hemma på natten heller. Och Hulda förstod att han var nu inne i en ganska tung period av supande. Hon hade inte sett till honom sedan torsdagens morgon. Det var 1,5 dygn sedan. Och hon insåg att hon skulle nog få äta sin 13-dagsmiddag själv. De brukade annars försöka ha en väldigt mysig afton tillsammans.
Hulda Fernholm är inte direkt förvånad. För maken Gustav Adolf har alkoholproblem. Grova alkoholproblem. Och det är inte första gången han är borta. Så hon får klara sig själv. Det är kallt i lägenheten. Hon behöver elda i kakelugnen. Så hon går ner till källaren för att hämta koks. Och där nere upptäcker hon något märkligt.
Hon tog då trapporna ner och gick fram till förrådsdörren och öppnade. Då märkte hon att någon hade lyft runt en massa saker där nere. Det låg ett par säckar staplade och under dem så låg det en resväska som hon mycket, mycket väl kände igen.
Ja, väskan tillhör hennes kompis 67-åriga Agnes Johansson. En originell kvinna som Hulda känt i 20 år. Agnes hade inget eget hem. Hon bodde på härbergen och försörjde sig som städerska. Hulda tyckte synd om henne och hade gett henne nycklarna till sin och makens lägenhet. Så hon brukade komma dit, äta lite gröt, dricka kaffesurrogat och vila sig. Och så hade hon en väska med sina tillhörigheter i. En väska som brukade stå uppe i lägenheten, men nu av någon konstig anledning hamnat i källaren. Märkligt. Och det slutar inte där.
Den borde ha stått uppe i lägenheten, men nu låg den helt plötsligt här nere i källarförrådet. Hulda försökte ta ut väskan, men den var mycket, mycket tung. Hon lyckades bara rubba den lite grann på kant. Och då ser hon. Ur väskan så rinner en röd vätska ut. Det är blod.
Blod rinner ur väskan och Hulda får förstås panik. Så vad gör hon? Jo, hon springer till polisen, berättar Roffe.
Bara några minuter senare egentligen, så den här eftermiddagen står en tjänstgörande konstapel vid Adolf Fredriks polisvaktskontor på Kammakargatan. In kommer en mycket uppjagad medelålders kvinna. Hon berättar osammanhängande att hon hittat en väska i sitt källarförråd och hon tror det ligger en död människa i den. Och hon tror också att det är en kvinna som brukar besöka lägenheten vars kvarlevor ligger i väskan. Hon berättar också något förvirrat om sin man Gustav Adolf. Han är byggnadsarbetare, ja, han är även byggmästare, men han har betett sig mycket konstigt. Han har varit i en period av tungt supande och han har faktiskt inte synts till sen i onsdags. Det här sammantaget och några detaljer till, det får den vakthavande konstapeln att kalla fram en radiobil. Och tillsammans med Hulda så åker de till källarförrådet. De två konstaplarna kunde snabbt konstatera att det här larmet, det var på riktigt. Det låg kvarlevor av en människa i väskan.
Och det är nu som Otto Wendel kommer in i bilden. Han och hans kollegor kommer till platsen, de undersöker väskan och redan nu står det klart vems kropp det är som ligger där styckad. Det är Agnes som är mördad.
Kriminalarna undersökte också kofferten och gjorde en brottsplatsundersökning i Hulda och Gustav Adolfs lägenhet. De fann att kroppen, som ju var Agnes Jonsson, den var styckad i upp mot 30 delar. Man hittar också några kroppsdelar i lägenheten. Man hittar också en yxa med blodspår och en blodbesudlad strykjärnsfot. Det var alltså underlaget i järn som man ställde det varma strykjärnet på för att ha den på strykbrädan. Och så hittade man också blodspår här och var, bland annat på en gardin och på dörren bredvid kakelugnen.
Två saker är helt klara. För det första, det är Huldas väninna Agnes som ligger styckad i sin egen väska. För det andra, mordet på henne har skett i lägenheten där Hulda och Gustav Adolf bor. En lägenhet bara de två har tillgång till. Och Gustav Adolf har inte synts till på mer än ett dygn. Redan det gör ju att han blir misstänkt att det kan vara han som mördat och styckat Agnes. En misstanke som blir starkare när utredarna förhör hustrun Hulda.
Och det är här Huldas berättelse om maken Gustav Adolf och deras äktenskap och förhållande till Agnes Jonsson övertygar alla att det verkligen är han som är gärningsman. För det första fanns ju spåren i lägenheten och den enda som borde vara där, det är ju Gustav Adolf. Ja, alltså när han inte var ute och söp förstås. Men bilden klarnar mer med vad som hänt sedan dagen efter nyårsdagen.
Tillsammans med Hulda bygger Otto Wendel en tidslinje. En tidslinje som mer och mer pekar åt ett och samma håll mot maken Gustav Adolf. På tisdagen är maken inte hemma när Hulda kommer hem. Men Agnes saker som brukar ligga i väskan ligger nu på soffan och väskan är borta. På onsdagen kommer maken hem jättefull. Och när han ligger och sover hittar Hulda sin kompis Agnes plånbok i makens kavaj. Vilket han förklarar med att han råkat hitta den på golvet, tagit hand om den för att lämna den till Agnes när de sågs. På torsdagen är Gustav Adolf borta igen när hon kommer hem. Och sen dess har hon inte sett honom. Blodfläckar och plånboken och nu är han borta. Allt det här stärker förstås misstankarna. Och ännu tydligare blir det när Hulda berättar om makens relation till Agnes. Han, visar sig, tycker inte alls om henne.
Ja, maken Gustav Adolf var inte på något sätt förtjust i Agnes Jonsson. Tvärt emot. Han irriterar sig på den här kärringen som kom och snylta på hushållets mat. Och dessutom hade hon en förmåga att kommentera när han låg i bakrus. Eller även när han i nyktra perioder var arbetslös. Ja, det stack nog ganska ordentligt i honom att få höra nedlåtande kommentarer i den situation som han befann sig i nu. För några år sedan så fick han chans att vara byggmästare i uppförandet av egna hemmen som de växte upp lite överallt i 30-talets Stockholm. Men när han till slut försökte sig på att vara byggherre själv i ett eget projekt där han skulle uppföra några villor. Men det här projektet hade inte slutat bra alls. Kostnaderna drog över, hans egna satsade kapital hade mer eller mindre försvunnit. Och samtidigt, i hans, ska vi säga, armodssituation så kom den här snylt sittande kvinnan åt av deras mat, klädd i trasiga kläder, samtidigt som hon faktiskt tiggde mat i butikerna runt omkring.
Men det som irriterade Gustav Adolf mer än Agnes snyltande var rykten om att hon faktiskt hade pengar. Att hon inte var så fattig som hon påstod. Vilket Gustav Adolf, i den situation han nu befann sig, tyckte var provocerande. Han som inte hade något jobb skulle alltså hjälpa henne. Hon som uppenbarligen hade pengar.
Och det var verkligen inte bra för Gustav Adolf. Han gick alltså vid 35 års ålder från att vara nykterist till att bli en mycket svår perioder. Och det har faktiskt nämnts att han i en sån här period kunde sätta i sig ett 40-tal öl på en dag. Och inte blev det bättre när affärerna ordentligt kraschade. Och han hade mycket nära att bli svårt deprimerad. Vid ett tillfälle 1943 försökte han till och med att dränka sig i Brunnsviken i fyllan. Men han räddades av några kamrater.
Allt mer talar för att Gustav Adolf är mördaren. Att det är han som har dödat Agnes, som styckat hennes kropp, lagt kroppsdelarna i väskan. Att han utfört Sveriges första koffertmord. Egentligen är han ju en vanlig medborgare, ingen typisk mördare. Men när ekonomin kraschade tog spriten över. Och han förändrades. Och nu har utredarna ett problem. Gustav Adolf är borta och ingen vet var han finns.
På kvällen på 13-dagsafton insåg kriminalerna att Gustav Adolf, han hade ju inte varit synlig på nästan 2 dygn, och det rådde faktiskt ingen tvekan om att han var den huvudmisstänkte mördaren. Och det fanns ju en viss risk här att han skulle försöka ta sitt liv när han insåg vad han hade gjort. Så man tar ett mycket snabbt beslut på kvällen. Han skulle efterlysas i pressen så att han kunde gripas.
Ja, utredaren Otto Wendel och hans kollegor fattar ett för den tiden ovanligt beslut. De kontaktar pressen för att få tag på den misstänkte. De låter publicera hans namn och bild för att få tag på honom. Lite den tidens efterlyst helt enkelt. Och tidningarna nappar förstås. Det här var en historia de inte kunde gå förbi. Det blir stora rubriker, berättar Roffe.
Och sålunda så kom 13-dagens morgonupplagor av Stockholms-tidningarna att efterlysa och publicera bilder på Gustav Adolf, komplett med namn. Aftonbladets första sida hade en rubrik i versaler: ohyggligt koffertmord vid Döbensgatan. 67-årskvinna offret, mördaren försvunnen. Fru förde polis till styckat lik i källargång. Mannen försvunnen, efterspanas. Expressen kontrade med ohyggligt mord. Kvinna styckades med yxa. Hemskt fynd i källare vid Döbensgatan. Mördaren försvunnen. Har han tagit sitt liv?
Och det här, det blir dagens stora snackis förstås. Till och med större än det pågående världskriget. En kvinna styckad och placerad i en koffert. Alla läser tidningarna. Alla snackar om det. Alla, utom Gustav Adolf själv, visar det sig. För på lördagen vaknar han upp, oklart var, och ger sig iväg för att börja dricka.
På förmiddagen så satt stamgästerna på ett av Stockholms många ölcaféer. Just det här, det låg på Odengatan. Och det var också ett av Gustav Adolfs stamställe. Här satt gästerna och diskuterade livligt vad som stod i tidningarna. Deras kompis och tidvisa sutbroder var efterlyst för mord. Det kunde ju inte vara möjligt, den här timide, vänliga, men ganska olyckligen byggmästaren, skulle han vara mördare? Men det här snacket tystnar plötsligt då Gustav Adolf själv klev in på kaféet. Han var märkligt oberörd. Han undrade varför alla tystnade när han klev in. Han satte sig försynt vid ett bord och beställde in 2 öl. En av servitriserna kände igen honom, sprang över till Johannes polisstation. Och runt 10 stannade en radiobil utanför. 4 poliser klev in och bad Gustav Adolf följa med. Han såg väldigt förvånad ut. Det verkade som om han inte hade en aning om att han var efterlyst.
Så han förs in på polisstationen och visiteras, och det görs fynd. För i hans ficka ligger Agnes Jonssons plånbok med 3860 kronor i. En stor summa pengar, motsvarar över 80 000 kronor idag. Så ryktena om henne var sanna. Hon hade haft pengar. Pengar som nu ligger i Gustav Adolfs ficka. Bara det motiv nog att begå ett mord kanske. Han förhörs förstås, men det ger inte så mycket.
Det första förhöret med överkonstapel Erik Dahlaeus blev mycket kort. Efter några inledande frågor utan att få några vettiga svar sa den mycket bakfulle Gustav Adolf: "Jag minns ingenting. Kanske kan jag säga något om jag får sova." Vilket han fick.
Nej, han minns alltså ingenting, Gustav Adolf. Det blir en lång process, många förhör och vallningar i lägenheten, och långsamt växer en berättelse fram, bit för bit.
Men det skulle dröja mycket lång tid innan man kunde få en klar bild av vad som egentligen hade hänt i den här lägenheten på Döbensgatan. Man måste genomföra många luskande förhör med Gustav Adolf och göra vallningar i lägenheten. Han mindes mycket dåligt. Han kom inte ihåg. Han kom endast ihåg små fragment. Det närmaste man kom fram till, det är ett händelseförlopp som tydde på att Agnes Jonsson hade kommit in i lägenheten under förmiddagen den 2 januari. Hon hade haft sin kappa på sig. Hon hade satt sig på en stol och sa något som fått den bakfull och nedsupne Gustav Adolf att helt tappa besinningen. Han fick tag i strykjärnsfoten och drämde till henne tre gånger i huvudet. Därefter tog han en rakkniv och skar halsen av henne för att hon säkert skulle vara död. Han försökte tömma kroppen på blod och sen styckade han henne med yxan. Han kunde inte minnas helt klart att han gjort det. Men han förstod under rekonstruktioner och vallningar att han faktiskt hade mördat Agnes. Efter styckningen så tog han Agnes resväska, tömde ut sakerna som han la på soffan, stoppade ner alla likdelarna i väskan, släpade ner den till källaren och stuva in. Sen ska Gustav Adolf ha städat upp i lägenheten och gått hemifrån för att supa.
Gustav Adolf erkänner alltså mordet. Trots sina svaga minnesbilder på grund av supandet inser han att det är han som dödat Agnes, styckat hennes kropp och lagt den i kofferten. Men motivet, där har han ingen förklaring.
Eftersom han hade över 3000 i sedlar på sig så undrade ju kriminalerna förstås om han mördade Agnes för pengarna. Men det förnekade han. Han hade minnesbilder av att han under styckningen av kroppen hade hittat 3000 lappar inlindade i papper inuti hennes kläder. Och de tog han. Agnes plånbok var tom, så när som på hennes ransoneringskort och identitetskort, men han tog med sig det också. Däremot så minns han att han också tagit med sig en egen 1000-lapp som låg i en byrålåda. Under eftermiddagen och kvällen så har han supit sig ordentligt full och glömt bort att mordet har hänt. Och den här minnesförlusten stärks också av det faktum att han under flera kvällar i rad kommit hem och sovit. Och han har inte gjort någon ansats av att försöka gömma liket som ligger där i kofferten i källaren.
Det blir rättegång. Han åtalas för mord. Men märkligt nog blir det ingen fängelse för honom. Kanske är det den härliga känslan av att kriget snart är slut som sprider sig. Den positiva känslan kanske präglar alla. För rätten är väldigt förstående, visar det sig.
Under rättegången så yrkade försvaret på att Gustav Adolf var i behov av vård, medan åklagaren tryckte på att hans minnesförlust var påhittad. Att han var skyldig till mordet var ställt utan rimligt tvivel. Men en 4 månader lång 5-5-utredning, ja, dåtidens rättspsykiatriska utredning, slog fast att Gustav Adolf verkligen har haft stora minnesluckor och att han sannolikt agerat under psykos. Och rätten fastslog också att han strafffri förklarades och togs in på Salberga psykiatriska klinik.
Och där blir han inte länge, Gustav Adolf. Och när han kommer ut, ja, då står hans hustru Hulda där och tar emot honom, trots det han gjort.
Efter 2 år ansågs han vara frisk och släpptes fri. Hans hustru Hulda tog emot honom och de levde sedan ett oklanderligt liv tillsammans i 11 år. I samma lägenhet på Döbensgatan. Ända till hans död vid 70 års ålder 1958, och han lär inte ha druckit en droppe alkohol till i sitt liv. Och kanske gjorde ett brev han skrev till Hulda under en av vallningarna i lägenheten att hon fortsatte vara vid hans sida. Förlåt mig om du kan. Försök att inte tänka så illa om mig. Jag har det ändå svårt. Och efter att ha skrivit föll han i gråt och sa till poliserna: jag får aldrig se henne mer. Jag skulle väl aldrig varit född. De hade träffats 1908 i Sala, och vid mordet hade de varit ett par i 38 år.
Och där slutar historien om Sveriges första koffertmord, utfört av mördaren utan minne. Och vill du höra mer av Roffes berättelser så finns de som ljudböcker på nätet. Det är bara att söka på Rolf Wrangert. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av